Ska vi börja med att be tillsammans? Ja, Herre, vi ber om din välsignelse nu över det jag ska dela. Att det verkligen får bli till liv för oss och till uppmuntran och utmaning. Och göra att vi går in i någonting nytt, Herre. Någonting ännu bättre. Var och en av oss, men också vi som församling. Förbarma dig över mig att jag får tala det du har tänkt. Och att vi verkligen får bli förvandlade av ditt ord och inspirerade att gå vidare. Kom helige ande, kom och gör det du vill just nu. Vi tackar dig för att det är du som gör allting möjligt genom din närvaro. Amen. Det har nog inte undgått någon att vi håller på att titta på att få fram en ny, vad ska man kalla det för, en ny version av Salemkyrkan eller Salem. Inte byggnaden här utan av församlingen. Jag har myntat det här uttrycket Salem 2.0 som är lite kopplat till datavärlden kanske. Framförallt när man pratar om olika versioner. Och det låter ju ganska anspråksfullt också. Och jag tror att det är inte enkelt det här att ta sig an en ny version av någonting. För det kräver ju ganska stora förändringar och förbättringar om det ska vara någon mening med att kalla det för en ny version. Så jag tror att man får tänka att det tar en del tid att komma in i det. Men det är också viktigt att vi alla känner att vi är en del av det. Det här är ingenting som vi som församlingsråd kan initiera bara, utan vi måste alla vara med för att det ska vara möjligt. Och det kommer ta en del tid, det kommer säkert också kräva en del av oss i att det kommer bli vissa förändringar som förhoppningsvis blir förbättringar. Som gör att vi som församling får en ännu bättre resa in i framtiden. Men i det här så tror jag det är väldigt viktigt att vi har klart för oss också att det är viktigt med motivation. Jag tror att den största gåvan som vi kan ha som kristna egentligen, det är när vi blir motiverade av Gud att gå vidare, att tjäna honom hängivet och i kärlek. Så jag skulle vilja prata lite om det idag. Jag tror även att första delen här av året framöver kommer att präglas lite av det i min förkunnelse. Och jag skulle vilja ta oss med till en av de stora troshjältarna i Nya Testamentet, aposteln Johannes. Han hade en ganska tuff slut på sitt liv, om man ska se det rent mänskligt. Det vi vet i alla fall var att han avslutade sitt liv på fängelseön Patmos. Där han fick ta emot den här fantastiska uppenbarelsen som vi har i uppenbarelseboken. Men innan dess så säger i alla fall traditionen där man kan läsa att han blev väldigt illa behandlad av den romerska makten. Man torterade honom. Förstås man försökte koka ihjäl honom, men det bet inte på honom. Så då skickade man honom till Patmos. Det låter ju ganska extremt, men det var vad traditionen säger i alla fall. En väldigt härdad man. Och mot slutet av sitt liv så skrev han också det som vi har i andra Johannesbrevet. Och i vers 8 där, det är ett ganska kort brev, så skriver han några ord som är ganska intressanta. Som jag skulle vilja börja med att läsa här. Andra Johannesbrevet, vers 8. Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön. Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön. Jag vet inte hur du har det när du jobbar, men jag tror de flesta människor vill ha full lön för det man gör. Och det är lite intressant också att en av apostlarna säger det. Och han är inte ute efter pengar här, tror jag inte, utan han talar om lönen i himlen. Han talar om den lön han ska få när han möter Jesus Kristus i himlen. Och han är väldigt noga med det här i slutet av sitt liv, att liksom inskärpa dig lärjungarna att se till att ni får ut full lön. Och det här skulle jag vilja landa i idag och tala lite över. Vad innebär det att få full lön? Är det möjligt? Och vad innebär det att få full lön av Herren Jesus Kristus? Många av oss kanske tänker att komma till himlen, det är ju fantastiskt, det räcker liksom. Kommer man till himlen så är allting bra. Och jag vill inte på något sätt underskatta den tanken, för att himlen är en fantastisk tillvaro där vi kommer att vara i evighet tillsammans med Gud och änglarna och varandra. Helt fantastiskt. Men faktum är att Bibeln faktiskt talar ganska mycket om, och framförallt Jesus, om att det handlar inte bara om att komma till himlen, utan Jesus talar om att samla skatter i himlen. Han talar om att på något sätt kan man också bli belönad, och hur vi lever här på jorden påverkar också hur vi kommer få det i himlen. Inte bara att vi ska komma till himlen, utan också hur vi kommer få det i himlen. Och det här är någonting som i alla fall inte jag har hört så där jättemycket förkunnelse av genom åren. Men sista veckorna har jag drabbats av det här lite själv när jag har studerat Bibeln och tänkte dela lite med. För jag känner också hur det påverkar mig, hur jag blir ännu mer inspirerad när jag inser att det finns mera. Gud har en underbar plan för oss, och han vill utmana oss också att ge det där lilla extra. För han har en fantastisk plan för var och en av oss här, att vi ska få springa ett lopp här på jorden och sen bli belönade. Han vill belöna oss. Han vill verkligen det på ett utomordentligt sätt. Och vi ska läsa ett par bibelord som talar om det. Vi läser först ifrån första Korintherbrevet 3. Vers 11. Första Korintherbrevet 3, vers 11. Nej, förlåt mig, vers 9. Första Korintherbrevet, vers 3, eller kapitel 3, vers 9. Vi är Guds medarbetare och ni är Guds åker, Guds byggnad. Med den nåd som Gud gett mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och nu bygger en annan vidare på den. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och ädelstenar, eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska visa det. För den uppenbaras i eld, och elden ska pröva hur vars och ens verk är. Om det verk som någon har byggt består ska han få lön. Men om hans verk brinner upp så ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Det här är ju en ganska intressant text. Jag vet inte om du har läst den ofta, men den talar ju om ledarskap egentligen. Det själva stora fokus i den här texten är att de håller på att jämföra ledare med varandra. Vem är den bästa ledaren? Är det Apollos, Paulus eller Jesus? Vem ska man följa, och vem är det som är den riktiga ledaren? Så. Och Paulus vill liksom få dem att förstå att det är Jesus vi ska hålla oss till, inte till människor. Och det är ju i sig en väldigt viktig lärdom från den här texten. Men i det så väver han också in den här undervisningen om att våra liv på något sätt kommer att prövas en gång. Och det är uppenbart här att man kan bygga sitt liv på olika sätt. Det går att bygga med de här ädla sakerna, guld, silver och ädelstenar. Och då kommer det att bli lön i himlen. Medan man också kan bygga med sånt som är brännbart. Och då kommer det att brännas upp, trä, hö och halm. Och här ser vi också att på något sätt, när vi kommer till himlen en dag, så kommer det bli en prövning av vårt liv. Och det här kanske i sig kan vara lite jobbigt att tänka på. För att många av oss kanske tänker att om man väl kommer till himlen så är allt frid och fröjd. Och då är det bara liksom härlighet för alltid framöver. Och det tror jag det kommer bli efter ett tag. Men Bibeln verkar också vara väldigt noga med att tala om att alla kommer vi att på något sätt bli bedömda av Jesus när vi kommer till himlen. Det här är ingen bedömning av oss kristna som handlar om vi ska få vara kvar i himlen eller inte. Utan det är en annan bedömning som görs. Och den har vi ju läst om i Bibeln, och vi är medvetna om att det finns en dubbel utgång. Antingen så kommer en människa till himlen eller annars inte. Det är någonting som jag är fullständigt övertygad om och som vi predikar här i kyrkan i alla fall. Och det är ju väldigt allvar, ett stort allvar i det. Men det finns också en annan prövning som vi ser här. Att vi alla kommer att bli, allting som vi har gjort på något sätt kommer bli prövat inför Herren. Och utifrån hur den prövningen går då, så kommer vi att få olika mycket lön. Och så det är en slags positiv prövning kan man säga. Men det som är lite allvarligt i det här, det är ju att också att, som det står här i vers 15, att det också kan brinna upp. Om man har byggt på fel sätt, fastän man tror på Jesus och kommer till himlen men har byggt på fel sätt, så blir man frälst men som genom eld. Alltså det är ungefär som att man blir räddad ur ett brinnande hus och till och med kläderna på kroppen upprunna. Man står där naken liksom, och för sig är det i himlen och det är fantastiskt. Men den lönen som Gud hade tänkt för oss var och en, eller den lönen som har tänkt för den här personen, finns inte där. Och man får liksom, även om man är i himlen på en fantastisk plats, så missar man någonting viktigt som Gud egentligen hade tänkt för en. Och det är ett stort allvar i den här texten. Jag hoppas att ni inte tar illa upp över att jag tar upp den på en sån här dag när man bara tänker att det är frid och fröjd och vi ska ha fest kanske. Men jag tror att det finns en kraft i det här som ni kommer se mot slutet, som också är viktig för oss om vi ska kunna bli välsignade av Gud. Jag ska ta er med till en annan text. Det är i Andra Korintierbrevet 5. Andra Korintierbrevet 5, vers 9. Därför sätter vi en ära i att vara till behag för honom, vare sig vi är hemma eller borta. Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Vi vet alltså vad det är att frukta Herren, och därför försöker vi vinna människor. Här har vi, kan man säga, en liten parallelltext i det här där Paulus lyfter fram att alla människor kommer få träda fram inför Herren. Även vi som tror på Jesus kommer att få på något sätt bli bedömda, och hur det här går till det vet inte jag, och det är nog ingen människa som med bestämdhet kan säga, men på något sätt verkar det som att Gud, när vi kommer till himlen en dag, om det är på domens dag antagligen, så kommer vi att få liksom stå inför Gud, och Gud kommer att pröva vad vi har gjort med våra liv, hur vi har tjänat honom, vad vi har haft för tankar, vad vi inte haft för tankar kanske, vilka motiv vi har haft för det vi har gjort. Det är mycket som kommer prövas på ett väldigt djupgående plan, och i alla fall jag känner mig väldigt ödmjuk när jag tänker på det. Att man själv ska gå igenom en sån prövning. Men jag tror att det kan vara nyttigt att vara medveten om att den här prövningen kommer ske. Och målet för Gud, det kan vi se i Nya Testamentet, det är att han vill ju välsigna. Han är den gode herden, den gode fadern som vill välsigna sina barn. Och han har en plan att han vill ge oss stor lön. Och det är väl så med oss alla föräldrar, att vi vill ju välsigna våra barn. Vi vill att de ska ha det bra. Men samtidigt så finns det också någon slags konsekvens av att man kan inte ge någon som inte förtjänar. Det verkar vara så i Guds rike i alla fall, att det finns någon typ av förtjänst också. För att Gud ska kunna dela ut den här lönen, så måste det finnas en rättvisa i det. Och därför så vill han att alla ska bli rikligt belönade. Men han kommer bara ge lön till dem som förtjänar det. Det är ganska uppenbart utifrån vad Bibeln säger. Och det finns ett stort allvar i det, men också en stor möjlighet. För att här handlar det om att man kan investera in i evigheten. Och jag tror att vi i västvärlden har ett ganska kortsiktigt perspektiv många gånger när vi tänker på livet. Vi pensionssparar i och för sig, och vi planerar för vår ålderdom, men vi tänker kanske ofta att det är fram till, att det är mållinjen på något sätt när vi lämnar jordelivet, och då slutar det där på något sätt. Men Gud, han har ett mycket mycket längre perspektiv som han vill att vi ska ta till oss. Han ser evighetsperspektivet, och det är det han vill förbereda oss för, att den här tiden vi har på jorden är en slags förberedelsesträcka, skulle man kunna säga, in i evigheten. Och det är lite svårt att förstå hur långt vårt liv är i förhållande till evigheten. Det är ju ett tankeexperiment i sig. Men jag tänkte att man skulle kunna jämföra det med ett 100-meterslopp. Jag vet inte om ni har sprungit 100 meter någon gång. Eller 60 meter fick ni kanske göra i skolan. Det var inte min starkaste gren, kan jag säga. Men det är ju ett ganska kort lopp, det är över på ett antal sekunder. Men liknande kanske bilden är egentligen, att den tid vi lever här på jorden som människor är ungefär som ett 60-meterslopp. Och det är på det 60 meters loppet som vi bedöms på något sätt för hela evigheten sen. Vad gör vi på de 60 metrarna som vi springer? Hur på vilket sätt tar vi oss an det här loppet? Hur mycket satsar vi? Och när jag tänker på det så tänker jag, men det är inte så långt, 60 meter. Då kan man väl i alla fall ge det bästa man har på de 60 metrarna. Om det bara är det handlar om. Och jag tror faktiskt att kanske det är lite liknande. Paulus talar i och för sig om ett maratonlopp, och det är kanske så vi känner att livet är, för att vinna segerkransen. Och du kan använda vilken bild du vill, men i jämförelse med evigheten där Gud har tänkt att belöna oss, att välsigna oss utifrån våra insatser, så är ju det här livet vi lever väldigt, väldigt kort. En evighet är ju, ja, det är lite svårt att föreställa sig det. Och både Jesus och apostlarna här, de försöker utmana oss och få oss att förstå att det här livet, de prövningar, de svåra saker ni får gå igenom här i världen, väger väldigt lätt jämfört med den härlighet och det liv som du kommer ha i evighet sen tillsammans med Jesus. Så de försöker att ge oss ett rätt perspektiv, och det här tror jag vi måste kämpa med, för det är inte så enkelt. Och kan vi förstå att de uppoffringar vi gör, det fokus och så som vi har på Herren under den tid vi lever här, kommer få otroliga positiva effekter på evigheten för oss och för andra människor som vi hjälper, så tror jag att det kan bli en extra sporre för oss, en extra uppmuntran att gå vidare med Gud. C.S. Lewis säger så här. Han är en väldigt tänkvärd person. Ungefär så här säger han det översatt. Det som har varit mest använda av Gud här på jorden är det som har varit mest fokuserad på evigheten hos Gud. Det som har varit mest använda av Gud här på jorden är det som har varit mest fokuserade på evigheten hos Gud. Alltså de som har kunnat ta till sig det här perspektivet är också de som Gud har kunnat använda mest på jorden. För de har haft ett rätt perspektiv och varit beredda att därför också leva på ett annorlunda sätt. Och då kanske man känner, men jag som kanske redan har kommit en bit upp i åren, är det någon idé? Jag har ju kanske inte så jättemånga år kvar. Ja, jag tror det. För det finns många exempel i Bibeln, till exempel på Mose. Han var 80 år när han gick in i sin starkaste kallelse. Och han fick några år på sig till av Gud. Och jag tror att Gud är generös med, om man verkligen vill tjäna honom och göra det på ett rätt sätt, så tror jag han vill ge en chans. Smith Wigglesworth, en av de starkaste apostlarna som fanns på 1900-talet, som hade en fantastiskt stark helande tjänst och reste runt i världen. Han var också en sån person som efter 50-årsåldern egentligen, så var det han kom igång som starkast. Fram till dess var han rörmokare och levde ett ganska ordinärt liv. Så det går. Det går. Jag tror inte att åldern är så viktig, utan även om man ger det bästa man har det sista året man lever, så är det stort i Guds ögon, och det kommer också påverka våran evighet tillsammans med Jesus. Jag tror att Jesus ser till viljan, han ser till våran längtan, och finns det en längtan, finns det en vilja, så kommer Guds välsignelse att möta oss. Och jag tror att lönen blir stor hos dem som liksom spurtar på slutet. Jag kan tänka mig det, att om man då kanske har levt många år, så kommer man, var det här det handlar om? Och så tar man och spurtar de sista 10 metrarna av det här loppet, så kommer Gud att se med välbehag på det och belöna oss för det. Så att jag tror inte att tidsperspektivet är det viktiga, utan det viktiga är att vi ändå på något sätt inser att det här är viktigt. Guds rike är viktigt. Så det här är ett perspektiv som jag vill skicka med oss nu in i årshögtiden och in i vårat visionsarbete. Det handlar om våra hjärtan, våra liv, vårt inre liv med Gud, vår hängivenhet. Och det här är ju inte så enkelt. Jag tror inte att man kan bara säga, bestämma sig för att nu, okej Gud, nu vill jag satsa helt på dig. Det kanske inte riktigt är så enkelt. Men jag tror att om man förstår att det här är viktigt, att leva med ett evigt perspektiv och är beredd att sätta Gud först i sitt liv och be om att man får ha rena motiv, vara fylld av Guds kärlek, leva hängivet honom på alla sätt och tjäna honom hängivet, så jag är övertygad om att det kommer få konsekvenser. Och jag hoppas att inte någon känner det här tungt nu. Själv har jag blivit väldigt inspirerad av det här. Jag känner att jag har fått som en riktig vitaminkick, för jag inser att det är det här som är meningen med livet. Det är också när man börjar leva på det här sättet som det blir riktigt meningsfullt och roligt att leva. För vi är skapade för att leva med det här fokuset på evigheten och på att bli belönade av Gud en dag när vi kommer dit. Och har man inte det fokuset, så blir det kristna livet inte alls. Det blir som svartvitt istället för färg, tror jag. För det är först när man är inne i den här och får den här nerven i det, så är det först då som jag tror att vi får den riktiga glädjen i Gud också. Och därför är det viktigt ur många perspektiv att vi blir gripna av Gud. Att vi verkligen får uppleva en kärlek till honom som griper tag i oss. Och allting börjar med ett gudsmöte, med att vi kommer nära Gud i en personlig relation. Det är bara där som det här kan födas fram, tror jag. Så låt oss be nu tillsammans att vi får det allihopa. Gud, vi känner oss alla utmanade av de här texterna. Några av oss kanske tyckte att det var jobbigt att konfronteras med de här sanningarna. Men Herre, hjälp oss allihopa att vi förstår att det är för att du älskar oss så mycket. Att du vill välsigna oss, du vill belöna oss. Det är därför du är så tydlig med det här i ditt ord. Hjälp oss att alla kunna springa vårt lopp fullt ut. Att vi inte håller tillbaka, att vi inte sätter oss ner och vilar, utan att vi, det 60 meters lopp eller det 100 meters lopp som vi har framför oss här i livet, att vi springer där med full kraft för att verkligen lära känna dig och kraften från din uppståndelse. Att vi söker dig, Herre, för att leva nära dig i livet och kunna leva ut din kärlek bland människor och kunna vinna människor för ditt rike. Hjälp oss, Gud, att få en extra kraft av att vi förstår att det här du har planerat för oss. Var och en av oss har en speciell bana att löpa. Du har en speciell plan för var och en av oss. En personlig plan att vi ska utföra vissa saker i livet. Att vi ska få vara med om vissa saker. Och det handlar för oss att hitta den vägen framåt, ledda av din ande. Hjälp oss, Herre. Hjälp oss att komma under full med din väg för våra liv. Din vilja med våra liv. Förbarma dig över oss, Gud. Hjälp oss att inte det här bara rinner förbi oss, Gud. För det här är, jag känner själv, det här är kanske den viktigaste predikan jag har predikat på väldigt, väldigt länge. Och jag predikar lika mycket till mig själv, Herre. Hjälp oss att vi får grepp om den här uppmuntran och utmaningen som finns hos dig. Att du vill rikligen belöna oss. Att det betyder mycket vad som kommer hända i evigheten med oss var och en och med alla de som vi kan nå också. För när vi lever nära dig så får det konsekvenser för hundratals människor omkring oss. Hjälp oss att se den utväxlingen som det kan bli när vi lever nära dig. Låt oss bli som Johannes, aposteln som var beredd att lida och torteras för din skull, Herre. Som inte backade. Och som också skickade med den här hälsningen till oss i sitt brev. Se till att ni får ut full lön. Gud, hjälp oss att få ett nytt mål, ett nytt fokus i våra liv. Att vi också ska få ut den fulla lönen, var och en av oss. Kom och möt oss med din kärlek och din kraft, helige ande. Så att det här inte blir något mänskligt. Utan att det är du, helige ande, som tänder en längtan och en hunger i oss. Efter mer av dig. Amen. Egentligen skulle jag vilja bjuda in till förbön här. Jag vet inte riktigt om vi kan göra det innan fikat. Det är ju du som ordförande, PG, du får bestämma här hur vi ska göra. Går det bra? Så kan du sätta dig vid piano, tror jag, så kan du spela. Så kan vi väl ha en stund nu när vi är stilla inför Gud. Och jag förstår att det är kanske lite annorlunda visionstal. Det kanske inte var vad du hade hoppats på eller väntat dig. Men jag känner i mitt hjärta att det här var det jag skulle säga. Och att det kanske blir lite allvarlig ton här idag på något sätt i den här hårsöktiden. Men jag tror att det är det som Gud vill föra oss in i. Det är liksom en ny ton på något sätt. Där vi alla förstår att den djupa glädjen i Gud, den har också ett pris på något sätt. Och det är först när vi ger oss hän som vi kommer att få leva ut det Gud har planerat för oss var och en. Och för oss som församling, som helhet. Så vi kan väl göra så att vi under en stund här öppnar upp böneplatsen här. Och nu har vi inga förebedjare kanske med redo här, men ja, Annika sitter där, hon är alltid redo. Det är bra. Men ni som är förebedjare får gärna vara med, och så kan vi väl, de som vill, kan vi ha en stund när vi kan få samlas här och få förbön, de som vill det. Om man känner att man vill överlåta sig till att verkligen ta ett nytt kliv med Gud, att verkligen ta ett nytt fokus med Gud i livet. Jag vill gärna ha förbön, ni får gärna be för mig, ni förebeder. Kanske andra här som känner, jag vill ta ett nytt steg med Gud. Jag vill ha ut den fulla lönen som du har planerat för mitt liv, Gud. I alla fall en del av den. Så får du gärna slå följe med mig här. Vi kan väl stå upp tillsammans under en liten stund här. Och sen får du gärna sätta dig ner om du tycker det blir jobbigt. Men vi står upp i respekt för Herren som har gett oss den här kallelsen. Och så sjunger vi tillsammans. Och man kan också be för varandra i bänkarna om man vill. Och be om välsignelse av någon bänkgranne om man vill ha förbön. Men så öppnar vi förbönsplatsen under några minuter här innan vi fikar. Så känn dig fri att sitta eller stå sen och tillbe.